Kristus er oppstanden. Ja, vi får øve oss litt på det. Men jeg må si det at må innlede med det og si at det er utrolig fint å komme hit, være med dere på påske. Nå er det tredje påsken jeg er her, og jeg synes det er så flott. Vi feirer både med påskevandring, skjærtorsdag og selv om jeg ikke var der, så er det påske en høytid. Det er godt. Før jeg leser teksten, så bare vil jeg si en liten ting om det som jeg snakket om på fredag. Fordi jeg nevnte noen ting om det at renselse og tjeneste henger sammen. Og det var ett bibelsted som jeg skulle hatt med, som ikke ble med, og det skal jeg lese nå for å enda mer tydeliggjøre det, og det er Hebreerne 9. Den som har Bibel kan slå opp, Hebreerne 9, og vers 13-14. Det er noen vers som har betydd veldig mye for meg. Hebreerne 9, 13-14. Blodet av bukker og okser og asken av en krige gjør hellig og ren i det ytre når det blir stenket på dem som er blitt urene. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra de døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? Når samvittigheten er renset, når vi har visshet om det Jesus har gjort for oss, så kan vi tjene ham med frimodighet. Vi trenger ikke å være så bekymret om vi skulle gjøre noe gærlig. Gud ser med velvilje på oss allikevel. Da kan vi prøve oss frem. Forsiktig noen ganger, og litt mer frimodig noen ganger. Ok, da skal vi lese det som er teksten for søndagen i dag, og det er fra Matteus 28, og vers 1-10. Der står det sånn: Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene: «Frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, lik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans: Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfamlet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Amen. Takk, kjære Herre, for ditt ord. Må du la oss få mer lys i deg i dag, og i Jesu navn. Amen. Bibelen er en fyldig bok, eller det er jo mange bøker, men det er mye som skjer mellom de to permene. Og noen ganger går det fort i svingene. På bare et par sider går vi fra en Jesus som lider noe forferdelig, og dør en smertefull død, til en Jesus som aldri kommer til å lide igjen, og som seiret over døden og sto opp fra graven. For oss mennesker som vil ha ting enkelt, så er det ikke alltid så lett å holde de to tingene samtidig. Særlig vanskelig er det når en av disse to, Jesu død og Jesu oppstandelse, har berørt oss veldig dypt, på en særlig måte. For eksempel når Jesu lidelse og død for synden blir så viktig, at det nesten blir man blir nesten litt urolig å skulle lese om oppstandelsen. Skal vi ta ned fra korset? Ska han stå upp, leva han idag? Jag har blivit så glad att han döde för mig. Och ska man bli lite osäker att han ska virka med nytt liv och ny kraft i alla som tror, som det står om i Bibeln. Men på den andra sidan, hvis man fokuserar för mycket på påskedag, kommer man ju missa det som sker på långfredag. Hvis påskedag, Jesu uppståndelses kraft, har blivit stort, att döden icke är det sista, att det finnes seger över synd. Hvis man fått lys över det, och det, vad det innebär, så kan man uppleva att prata om kors och lidelse. Nej, det blir nästan en liten trussel mot det. Vi har fått uppståndelsens kraft. Och så kan det överskygga blodets kraft. Hvis vi ska hålla en rätt kurs i vårt personliga liv och i vårt fällskap, och hvis vi vill vara bibeltro, så kan vi inte undergrava betydningen av varken Jesu död eller uppståndelse. Jag vet om sammanhängen hvor Jesu uppståndelse knappt nämnes. I hvert fall inte vad den betyder för oss idag. Och så kan också någon gång uppståndelsen reduceras till kanske en bekräftelse av det som skedde på långfredag. Att sonen hade brakt ett fullgott offer och att Jesu död fick sitt stämpel som godkänt i och med uppståndelsen. Och så är ju det en del av saken, en sida av saken. Men vi måste säga något mer om det, för Bibeln säger något mer om det. Hvis vi vill vara bibeltro och berikas av hela Bibelens budskap, så måste vi säga något mer om Jesu uppståndelse. När Bibeln talar om uppståndelsen, om det Jesus, att Jesus stod upp, så är det två sidor som vektlägger speciellt. För det första så är det själva händelsen. Det historiska faktum att Jesus stod upp. För det andra är det händelsens betydning. Vad är det som gör att uppståndelsen är viktig för oss? Uppståndelsens faktum och uppståndelsens budskap, kan vi säga. Uppståndelsens faktum, det är det vi läser särskilt om i evangelian och i första Korinthierbrev 15. Där läser vi skildringar, vittnesbörd från ögonvittner av det som skedde. Vi läser om någon kvinna. Vi läser också om disciplan. Och Paulus skriver att Jesus också visade sig en gång för 500 personer på en gång. Det är viktigt för Gud i Bibeln att få hamra det in att Jesu uppståndelse är trovärdig. Vi sang dig vare ära. Och i den sangen synger vi troens öje ser det. Men hvis det bara var troens öje som hade sett det, då var det inte mycket tro att bygga på. För vi tror inte för troens skull. Vi tror på något som verkligen har skett. Och som det var någon som så med sina egna ögon, sina fysiska ögon. Och nu är det så med dessa skildringar i Bibeln att de är ju lite forskjellige. Du kanske inte sett det själv och kanske hört andra snacka om det. I evangelien nämnes forskjellige kvinnor, forskjellige antal kvinnor, forskjellige antal änglar. Och Paulus, han nämner inte engang kvinnan i sitt brev, i första Korinthierbrev 15. Men hellre än att svekke trovärdigheten, så styrkes trovärdigheten faktiskt av att skildringarna är forskjellige. För hade de varit helt lika, så hade de kunnat ha sagt det är bara kopier. Det är bara kopier, någon har kopierat av varandra bara. Men det vi har i Bibeln, det är olika fortellinger, olika beskrivelser från olika ögonvittner. Akkurat som någon som går intervjua, ja, vad var det som skedde? Och så beskriver de det händelsen och så går nästa. Men det är den samma händelsen. Alla beskriver den lite forskjellig, men samma händelse. Jesus lever. Jesus har stått upp. Alla dessa vittner om att de har sett Jesus levande någon dag efter att han var erklärt död. och lagt i en grav. En grav som senare blev bekräftad som tom. Den är tom idag. Både Bibeln och andra källor säger att det är obestridliga faktum. Jesus döde på ett kors. Graven var tom någon dagar efter att han var lagt i den. Och upp till 500 människor beskriver olika typer erfaringar, olika vittnesbörd av att ha sett Jesus levande. Att de har snackat med han och till och med spist samman med han. Och alla som hör det och samtidigt vill vara ärliga och trovärdiga människor, de må ta stilling till det som Bibeln säger om dessa tre faktum. Den andra sidan vid Jesu uppståndelse, uppståndelsens budskap, det läser vi först och främst om i Paulus sina brev. Det läser vi också om i 1 Korinthierbrev 15. Det är ett budskap om vad Jesu uppståndelse betyder också för oss personligen. I läsetexten från Romarna 14 hörde vi för exempel att Kristus döde och blev levande igen för att han skulle vara herre över både levande och döda. Peter skriver om det att vi är fött på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Men det bibelstället som betyder allra mest för mig i den sammanhangen här, det är Romarbrevet kapitel 6. Jag slår upp och läser någon vers därifrån, Romarna kapitel 6. Vers 3-5. Eller vet er icke att alla vi som blev döpt till Kristus Jesus blev döpt till hans död? Vi blev begravet med ham där vi blev döpt med denna dopen till döden. Och som Kristus blev rejst upp från de döda vid sin fars härlighet skall också vi vandra i ett nytt liv. Har vi vuxit samman med Kristus i en död som är lik hans skall vi vara ett med ham i en uppståndelse som är lik hans. Jag vet inte hur ofta du tänker på din dop och vad den betyder. Om du för exempel firar din dopsdag. Men första påskedag vill jag påstå är en god anledning till att grunna på och huska på din dopsdag. Och det som skedde med dig i dopen. För det som skedde i dopen är nettopp det vi läser i bland annat Romarna 6. Vi döptes till Jesu död och vi restes upp till hans uppståndelse. Dopen är en slags begravelse. Vi blev begravet med ham där vi blev döpt med denna dopen till döden. I Guds ögne är det någonting som dör i dopen. För vi blev döpt till hans död, skriver Paulus. Vi är förenat med Jesus i en död som hans. En död bort från synden. Eller en renselse, en vasking, som vi också har hört om på langfredag. Men dopen är inte bara en död, det är också en uppståndelse. Har vi vuxit samman med Kristus i en död som är lik hans, ska vi vara ett med ham i en uppståndelse som är lik hans. Och här är det en stor hemlighet, ett mysterium, som vi kan grunna på hela livet. För vid vilket ögonblick kan du säga att du har stått upp från de döda? Visst du ska datera din uppståndelse, vilken dag vill du säga att den skedde på? Är det då du blev döpt? Eller är det när du en dag ska stå upp från graven vid Jesu igenkomst? Eller är det när Jesus själv stod upp från de döda på påskedag? I dessa tre spörsmålen vill jag svara ett rungande ja. Alla tre gäller. Är inte det fantastiskt? Alla tre gäller samtidigt. Då vi blev förenade med Jesu uppståndelse i dopen, då är det först och främst den uppståndelsen som han själv upplevde med sin kropp som gäller. Och det är en uppståndelse som varken du eller jag eller någon som helst annan människa bidrog på någon som helst måte. Det var något Gud gjorde. for oss alle, uten vår påvirkning. At Jesus Kristus faktisk sto opp fra de døde, det er på det grunnlaget vi kan stole på at også vi eier en oppstandelse, og at vi kan regne oss som oppstått. Paulus skriver videre i vers 9. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. I dåpen fikk vi på en synlig måte del i Jesu død og oppstandelse. Paulus skriver videre, la altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster, og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Fordi vi har fått del i Jesu død og oppstandelse ved dåpen, så lev da et liv som preges av hans oppstandelse, i kjærlighet, takknemlighet, ydmykhet og gode gjerninger. Jeg kunne ha stoppet der, men jeg vil si noen ord til. Fordi det her livet, det er en kamp, som dere sikkert, de fleste av dere sikkert kjenner til. For selv om vi i Guds øyne er forenet med Jesu død og oppstandelse, og som det står i vers 6, som jeg ikke har lest, så står det at synden er tilintetgjort, så stemmer ikke det overens med vår erfaring. Vi kan se at synden døde med Jesus. Den ble begravet med dåpen. Den ble begravet i dåpen. Men den lever fortsatt i oss. Derfor så har vi ikke bare en fast grunn i historien, i Jesu døde oppstandelse, som vi kan gripe med troen. Vi har heller ikke bare et øyeblikk i vårt liv da vi ble døpt, og et oppstandelsesliv å leve hver dag. Vi har også en oppstandelse som venter oss i fremtiden. Et håp om at en dag skal Jesu oppstandelse og dåpens løfter ikke gjelder bare for troen, men troen skal bli til beskuelse. Det gjelder allerede, men ennå ikke. Troens visshet om Jesu død og oppstandelse, sånn som Bibelen sier det, og at han er levende i dag på Guds høyre side, det gir oss en visshet om at han skal komme tilbake. Det er grunnlaget for et håp om at vi skal stå opp til et evig liv uten synd. Og det håpet hjelper oss å holde ut her i livet. Den forsikring vi har om at Jesus døde, sto opp og kommer igjen, det gjør at vi trygt kan legge vårt liv i hans hender. Vandre på den grunn som han har gitt oss, og leve et frimodig oppstandelsesliv helt til han kommer igjen. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Takk, Jesus, for det. Takk for at du døde og stod opp, og at det gjelder for oss i dag. Gi oss mer lys inn i de tre oppstandelsene som vi eier på grunn av det du har gjort for oss. La oss få leve på det, takke for det, ta imot det, tjene deg. I Jesu navn. Amen.